Varsågod och sitt ner. Vi fortsätter vår böneskola och ikväll har vi kommit in på del 2 av när vi talar om olika typer av bön. Förra gången nämnde vi kanske det som var viktigast, nämligen lovprisning, det vi gjorde alldeles nyss. Att ge Gud äran och att upphöja hans namn, som någon har sagt då. Att när vi gör det så mår vi bra, för det är det som vi är skapade till. Men nu går vi vidare och pratar om någonting som är mycket viktigt också, nämligen förbön. Och som kan höras på ordet så handlar ju det här om bön för någonting. Och för det mesta när Bibeln talar, eller nästan allt Bibeln säger om förbön, då handlar det om att du och jag ber för en situation eller för någon person. Men det är väldigt sällan så att det handlar om oss. Det handlar uteslutande, tycker jag nästan, av alla fall som jag kan hitta, om att vi ber för andra. Det kan vara situationer vi ber för där vi är involverade. Men förbön handlar väldigt lite om oss. Det handlar väldigt mycket om andra människors behov. Och kanske församlingen vi tillhör, där är vi ju en del av det. Men att vi ber för församlingen. Och jag hörde en predikant som sa en gång det, att det är väldigt nyttigt för oss människor som har en tendens att tänka väldigt mycket på oss själva, att lägga det åt sidan en stund och så be för någon annan. Det är väldigt nyttigt. Det är väldigt nyttigt. Men det som är märkligt är att när vi ber för andra, då blir vi själva välsignade. Jobb är ju det största exemplet på det. Han gick igenom de här prövningarna och svårigheterna, vet ni. Och då står det att när Jobb bad för sina vänner som hade ställt till det för sig, då upprättade Herren honom själv. Och han fick tillbaka det han haft och ännu mycket mer. Va? Så att det finns någonting i förbönen, trots att den inte handlar om dig och mig, utan nästan alltid om någon annan eller en situation på något vis. När vi engagerar oss i någon annans behov, då välsignar Gud oss. Och det här är ju fantastiskt, för det är så Gud gör. Han engagerar sig i andras situation. Det är ju märkligt. Men så är det. Jag vill ge några exempel bara på förbön här i början. Innan vi läser ett speciellt ord. Om man tittar i första Mosebok kapitel 18. Vers 16-33. Så står det där om hur Abraham vädjar för Sodom. Och det här läste vi om när vi talade om bönen som är relation. Att det står att Abraham gick närmare Herren och så talade de med varandra, och de talade med varandra tills de var färdiga. Så det här är ju väldigt typiskt exempel på att Gud har en nära relation till oss när vi ber. Men det här är också ett av de allra första exemplen i hela Bibeln på förbön. Abraham ber här för någon annan. Gud säger då i första Mosebok 18 vers 17. Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska bli ett stort och mäktigt folk. I honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Och så säger Herren i vers 20. Ropet över Sodom och Gomorra är starkt. Deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, och Abraham stod kvar inför Herren. Nu är Abraham i bön. Och Abraham gick närmare. Och så vet vi berättelsen att det blir någon slags, inte ett köpslående, det är fel ord. Men Gud samtalar med Abraham. Abraham samtalar om Sodom. Och Abraham ber så pass länge att han får Guds löfte att finns det fem rättfärdiga staden kommer den inte att förgöras. Det här är ett av de första exemplen på förbön. Och ni ser att den har flera faser. Va? Det är inte alltid det räcker med att be en gång. Man går närmare och så ber man igen och så ber man igen. Och till slut, när man har bett klart, då är man färdig. Och det där kan ju kännas på olika sätt, men det är så tydligt i slutet på berättelsen. Vers 33. När Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Det var tydligt för både Gud och Abraham att nu var förbönen avslutad. Tittar man i 25 kapitlet så är vi framme i nästa generation, Isak. Och Isak hade det bekymret som nästan alla de här vännerna fick genomlida, nämligen de hade svårt att få egna barn. Och det där är märkligt, att i Abrahams släkt så verkade det vara en ständigt återkommande problem att de inte fick några barn. Och då står det i första Mosebok 25. Nu ska man vara medveten om det, att de inte kunde få barn. Naturligtvis var det en stor personlig tragedi för dem själva. Men om man ser det ur ett större perspektiv så var det ett hot mot Guds frälsningsplan. Om inte Abraham skulle få många avkommningar, då skulle Guds löfte till honom inte vara värt någonting. Så att det var tvunget att någonting hände för att det skulle gå vidare. Och utan, om inte Abraham, Isak och Jakob hade fått barn, då hade inte vi suttit här idag. För då hade inte Jesus fötts, så då hade inte försoningen ägt rum. Så att det finns flera bottnar i detta. Men då står det om Isak att han bad för Rebecka. Vi läser från 19 versen, första Mosebok 25. Detta är Isaks, Abrahams sons, fortsatta historia. Abraham blev far till Isak, och Isak var 40 år gammal när han tog Rebecka till hustru, aramén Betuels dotter från Paddan Aram, och syster till aramén Laban. Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Här går alltså Isak in i förbön för sin fru. Och så ber han då, och Gud hör det. Det är också ett typiskt exempel på förbön. Och hon blev havande med tvillingar. Så att när Gud svarar, va, så gjorde han det ordentligt. Det är ganska intressant, va, att det blev tvillingar som svar på bön. Om vi hoppar till Nya Testamentet så kan vi läsa i Lukas 22. Lukas 22. Lukas 22. Det här är innan Jesus går ut till Getsemane. Och det är bara i Lukas de orden vi ska läsa nu finns med. Och det är väldigt dramatiska ord. Men jag är glad att de finns med. För det här är oerhört intressanta och viktiga ord. Lukas 22:31. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Det betyder att pröva er för att se om ni håller måttet. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Det här är ju fantastiskt intressant. Jesus visste, nu när jag går till korset kommer alla överge mig. Till och med Petrus, som har sagt att han ska ge sitt liv för mig, kommer att falla. Men jag har bett för honom att hans tro inte ska ta slut. Och Jesus har förmodligen bett då ända tills han upplevde att Gud i himlen, Fadern, visar honom att det kommer att gå bra. Därför att Jesus förutsäger här Petrus omvändelse efteråt, efter förnekelsen. När du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Så det där är väldigt intressant, hur Jesus engagerar sig för en av sina lärjungar innan prövningarna kommer till honom. Och ber för honom tills han känner att nu är det igenom, och sen uppmuntrar han honom. Det måste ha känts väldigt knepigt för Petrus att höra det här. Jag tror han förstod först efteråt hur viktigt det var att Jesus hade bett för honom. Så här kan vi få göra. Vi får be för andra att deras tro inte ska bli om inte. För jag tror att Gud kan lägga människor på oss. Och vi kan förstå någonstans att nu behöver den och den förbön. Och vi har kanske inte träffat dem på 15-20 år eller så. Och sen får vi höra efteråt att aha, det var den här situationen. De behövde våra förböner för att deras tro inte skulle ta slut. Mycket, mycket viktigt, va? Om vi hoppar till första Johannes brev kapitel 5, så får vi ännu ett fint exempel på förbön. Första Johannes 5. Och vers 16. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, ska han dö, ska han be, förlåt mig, och Gud ska ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, så jag säger inte att man ska be för den. Utan att gå in på vad det innebär att en synd är till döds. Vi lämnar det för en diskussion för sig. Men om vi ser en broder eller syster stappla och falla, börja göra saker eller handla på ett sätt som vi upplever det här är inte rätt. Då säger Bibeln att vi kan tillrättavisa varandra, uppmuntra varandra och så vidare. Men här får vi uppmaningen att om vi ser något sådant ska vi be. Och då är löftet att Gud ska ge liv åt honom, alltså den som har fallit. Så här finns det här anknyter ju till det som Jesus gjorde. Att han till och med innan Petrus föll i synd i förnekelsen så bad han för honom. Men vi kan göra det även efteråt. Om vi ser att någon stapplar och faller så kan vi vara med och lyfta dem så att de kan få sina andliga liv tillbaka. Det är en av förbönens stora betydelse. Jakobs brev också. Står om förbön. Idag i Runtuna så praktiserar vi det. Det var en person där som ville ha förbön enligt följande ord då. Jakob brev 5. Vers 14 till 18. Kan vi läsa. Förlåt mig. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. De ska be över honom i Herrens namn, smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuka. Herren ska resa upp honom. Har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig verksam är en rättfärdig människas bön. Elias som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna. Det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. När han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Här får vi gammaltestamentligt referens också. Hur Elia bad för folket att regnet skulle återkomma efter den långa 12-perioden. Men här sägs då att de äldste i församlingen och naturligtvis hela församlingen kan be för de som är sjuka. Det är en viktig del av förbönen. Och att vi får uppleva det att Gud hör våra böner. Men vi ska hoppa till 1 Timoteusbrevet kapitel 2. Och där ska vi sen stanna en liten stund innan vi ska göra det här. Det finns ingen anledning att läsa om det och sen inte göra det. Utan vi ska gå in i förbön på olika sätt. Och då är det 1 Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1. Till 10 kan vi läsa. Och jag tycker den här rubriken är bra. Föreskrifter för gudstjänsten. Vad handlar gudstjänsten om? Jo, följande då. När vi möts, vad är viktigt? Då skriver Paulus. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar har alla ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Till Gud är en och en medlare mellan Gud och människor, en människa Kristus Jesus som gav sig själv till lösen i alla ställen. Och detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne och för detta vittnesbörd har jag blivit satt i herold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte. Till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt. Med blygsamhet, gott omdöme och smycka sig inte med håruppsättningar, guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar. Så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Paulus använder väldigt starka ord när han uppmanar oss. Och vi kan tycka att uppmana är ett svagt ord, det tycker jag. Men tittar man i engelska översättningen och även i grundtexten ser man att det är väldigt starka ord. Det här är det allra viktigaste. Först av allt, det här måste församlingen leva i. Detta är liksom det nummer ett. Ständig bön, åkallan och förbön nämns här. Och jag tror att det är så, om vi skulle spekulera, jag vill inte spekulera för mycket, men låt säga att församlingen här inte fanns här. Det inte fanns en bedjande församling här i Jönåker. Jag är övertygad om att Jönåker skulle vara ett mycket värre ställe att leva på. Det har en stor betydelse att i varje stad och på varje plats finns människor som ber. På något vis som inte vi förstår så har det en väldig betydelse att hålla borta en hel del saker runt omkring oss. Om vi skulle bli uppryckta härifrån helt plötsligt, då skulle dramatiskt läget här försämras på alla sätt. Och människor skulle inte förstå riktigt varför. Det är min övertygelse. Men det beror på att församlingens förbönen har mycket stor betydelse för ett samhällsklimat. Utan tvekan. Nu används här, i den här texten, det talas om bön, åkallan, förbön och tacksägelse. Ordet förbön här, jag grävde lite grann i det. Det är ett ovanligt ord i grekiskan för förbön. Som närmast betyder möte, samtal, ansluta sig till eller framställning. Jag tittade ett lexikon som jag hittade på nätet och föreslog det att dess sammanlagda betydelse bör vara, lyssna nu, det här var jätteintressant, intimt tillträde till att göra förfrågningar till kungen. Det handlar om att ha en intim tillgång till den som bestämmer på en plats för att där kunna lyfta sina önskemål. Det är betydelsen av det här ordet som översätts med förbön här. Och det är väl precis vad det handlar om egentligen. När vi läste om Abraham, han gick närmare Gud. Va? Och så börjar han då att be. Och han ställer frågor. Om det nu finns så här många rättfärdiga, kan du inte skona staden? Okej, säger Gud. Och så försöker han igen. Om det nu finns så här många, kan du inte skona? Så håller han på. Ett intimt tillträde till kungen. För att kunna framställa sig önskemål. Det är förbön. Det används bara här i första Timoteusbrevet. Det finns också i fjärde kapitlet. Jag vill bara att vi läser en vers där så att ni har hört den. I första Timoteusbrevet 4, vers 1-5. Det talar Paulus om sånt som ska hända i framtiden. Men då säger han att lösningen på mycket av det som vi ska ställa sig inför är förbön. Han säger, anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron. Hålla sig till villoandar, till onda andas läror. De kommer förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Det allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Och här är det samma ord, det handlar om förbön. Det vi möter runt omkring oss, människor försöker att förbjuda äktenskap eller omdefiniera vad ett äktenskap är. De försöker ta ifrån oss möjligheten att äta sånt som Gud har skapat som ska tas emot. Titta bara på alla mattrender som är. Där man nästan blir utmålad som ond om man äter en viss typ av mat nu för tiden. Det har ju gått oerhört långt det. Vad är lösningen på det? Ja, men vi kan ta emot det där som Gud har gett. Därför att det helgas genom bön. Genom förbön så blir det lovligt. Som människor vill ta ifrån oss. Så förbönen har den betydelsen. Sen finns det många, många fler exempel. Jag har skrivit ner dem i det här pappret som vi inte ska gå igenom. Men det jag ville säga idag, det är det här. Att förbön handlar om det. Att vi får ett intimt tillträde till Guds tron för att framställa våra önskningar. Och det handlar väldigt mycket om andra människors behov, människors frälsning, samhället vi bor i, församlingens tillväxt. Om vi ser att någon är på väg att hamna på avvägar, då är bönen också lösningen. Om vi känner att på många olika sätt, församlingen utsätts för saker och ting som händer runt omkring här som Paulus talar om, som ska ske den sista tiden. Vad är lösningen? Förbönen. Förbönen gör att vi tar oss igenom de här sakerna. Amen. Nu ska vi göra det vi har bestämt oss för och det vi har läst om.